För andra veckan i rad gästas podden av en myndighet. Denna gång så kommer polisen prata om bedrägerier på nätet. God morgon, Monica!
God morgon, Tess!
Hur är det med en sådan prick idag?
Det är alldeles utmärkt, för jag ska ju alldeles strax få välkomna in en av mina idoler till den här podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband2.
Ja, vi kommer ju nämligen få bekanta oss med Jan Olsson från polisen.
Exakt, han är oerhört intressant att lyssna på. Jag har hört flera av hans föreläsningar och nu kommer ni lyssnare också få höra det intressanta jobb som han och hans kollegor håller på med. Men innan vi går in på det så måste vi ju påminna om det vi pratade om förra veckan.
Ja, vi gästades ju av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det var ett väldigt, väldigt givande samtal tycker jag. Det var väldigt trevligt att ha dem här. Vi vill gärna tipsa om en checklista som de har tagit fram, som finns på msb.se.
Precis. Vi lägger en länk till det från våra show notes också. Och där kan ni då hitta lite tips på vad ni bör tänka på för att säkra upp er IT-miljö och er IT-vardag.
Ja. Men du, vet du vad? Låt oss ta veckans snabbisar.
Det gör vi.
Det har ju varit tisdag, Nicka.
Och inte bara vilken tisdag som helst.
Nej, det har nämligen varit patch-tisdag. Vad har vi här för sårbarheter?
Först och främst så kan vi kolla på Adobe. Mm. Och de har bara släppt uppdateringar till Flash.
Ja,
väldigt tomt på deras uppdateringssida. Jag satt där och letade, vad var det resten? Men nej, det var bara uppdateringar till Flash. Och Flash ska du ändå inte ha installerat på din dator. Så det är inte så mycket att säga till om när det gäller just Adobe. Men på Microsoft-fronten, där händer det desto mer. Den här månaden åtgärdar de 87 stycken sårbarheter, varav 12 är kritiska.
Mm-hmm.
Så som vanligt är det viktigt att uppdatera sin dator snarast möjligt. Och sen har vi ju kommit fram till den månaden som vi har räknat ner till nu under flera avsnitt. Alltså oktober 2020. Vad är det som händer den här månaden?
Ja, nu säger vi hej då, va?
Ja, det gör vi. Hej då till Office 2010 och Office 2016 for Mac. Så alla som har Office 2010 på sin Windows-dator eller Office 2016 på er Mac, ni måste nu avinstallera de programmen, för de kommer inte längre att få säkerhetsuppdateringar. Vilka alternativ som står till buds för er, både betalalternativ och gratisalternativ, har vi pratat om tidigare i ett avsnitt som vi kallade Situation Office. Och
ja,
vi lägger en länk till det i våra show notes också. Bara en påminnelse om varför det är så viktigt att ha ett uppdaterat Office-paket. Det får vi om vi kollar på några av de sårbarheter som Microsoft har åtgärdat under den här månaden. Och jag bläddrade igenom de kritiska sårbarheterna och hittade en sårbarhet som berörde Microsoft Outlook. Och den gjorde att om en angripare mejlade en preparerad bilaga till en mottagare som inte har uppdaterat Outlook, då kan den bilagan infektera datorn bara av att användaren visar den i liksom förhandsvisningsvyn som finns i Outlook.
Oj!
Det här är ingenting som man behöver vara orolig för om man uppdaterar Office-paketet. Men från och med nästa månad, då kommer det ju vara fler sådana här sårbarheter, och de får man inte någon lösning på ifall man använder Office 2010 för Windows eller Office 2016 för macOS. Så se till att uppdatera Office-paketet, och om ni har en gammal Office-version nu så måste ni uppgradera till en nyare.
Mm, härligt. Det har skrivits en hel del om Sveriges Radio.
Det har det. För förra lördagen då kapades flera av deras Twitterkonton. Mest anmärkningsvärt var att Ekots Twitterkonto kapades.
Mm.
Och där började twittras ut en massa dumheter och trams bara. Massa obsceniteter.
Mm.
Och först och främst så skulle jag då vilja tipsa bedragare om att ni suger på det ni gör. Om ni har ett sånt guldkorn och ni använder det för att vi tar ut obsceniteter, då är ni faktiskt bara dåliga. Det som ni ska göra i såna här sammanhang, det är såklart att vänta med att använda den här möjligheten att twittra till börsen är öppen. Och sen så twittrar ni ut någonting som är börspåverkande och så gör ni en vinst på att ni antingen har köpt aktien eller blankat aktien. Då tjänar ni pengar på det.
Dagens tips från Nicka.
Ja, dagens tips till bedragare. Nej men alltså, jag brukar ju ibland hylla bedragare som är kreativa.
Ja, nej, det här var inte så kreativt.
Nej, precis. Om du som lyssnar på den här podden var den som gjorde det här bedrägeriet eller den här attacken, du suger. Du är inte ens bra på det du gör.
Oj, oj, oj.
Måste vi klippa bort det här, tror jag?
Nej, det här var bra.
Okej. Okay. Ja, nej, men hur som helst. För att gå tillbaka till det som är lite allvarligt.
Mm.
Om ett Twitterkonto kapas på det här viset, då kan det få jättestora konsekvenser. Så tänk dig vad som skulle hända ifall det här Twitterkontot hade kapats mitt under valkampanjen. Inför stundande valet. Om Ekot hade twittrat ut någonting som hade varit valpåverkande. Det hade varit synnerligen allvarligt.
Ja.
Så här har vi fått ett exempel på varför det är så viktigt att skydda kontorna. Men det är inte säkert att liksom bara tvåfaktorsautentisering som vi brukar tjata om hade hjälpt i det här fallet. För två stycken journalister, Emil Hellerud på TV4 och frilansjournalisten Josefin Freje, som båda har jobbat åt Sveriges Radio tidigare, de skriver så här på Twitter. Hackningen inom citationstecken av SR Ekot på Twitter aktualiserar ett kombinerat problem av hög personalomsättning och dålig IT-säkerhetshygien. I 1-2 år efter att jag slutat på Sveriges Radio hade jag kvar tillgång till Facebook-konton som jag inte borde haft, så skriver Emil Hellerud. Josefin Freje skriver: behövs det ens en hacker? Sist jag jobbade där kunde vem som helst hitta lösenord till programmets Twitterkonton genom att söka på lösenord i ett program som alla jobbar i. Oavsett vad som hänt är det extremt allvarligt.
Aj, aj, aj.
Ja. Så jag skulle bara vilja tipsa alla som har just det här problemet att liksom det är många som ska hantera olika sociala mediekonton. Det är dödsdömt att försöka dela lösenord. Det vet vi ju. Dela lösenord är ingen bra idé. Så det ni bör göra i så fall, det är att skaffa det som kallas en social media management plattform. Till exempel Sprout Social. Det är ett exempel på en sådan. Anledningen till att jag tog Sprout Social som exempel är bara för att jag såg att MSB använder den. Jag har inte själv, det är inte jag som rekommenderar den uttryckligen. Jag såg bara att MSB använder den, så jag tog den som ett exempel. Och den plattformen, den fungerar på så sätt att den gör kopplingar till alla sociala medier via det som kallas OAuth, alltså en API-koppling, en programvarumässig koppling till de olika plattformarna som Facebook, Twitter, Instagram och så vidare.
Som gör att de kan prata med varandra helt enkelt.
Precis.
Ja.
Och sen istället för att medarbetarna loggar in direkt på de sociala mediekontorna så loggar de in i den här sociala medieplattformen. Och där kan de autentiseras med tvåfaktorsautentisering och där kan de också ha alla varsitt unikt lösenord. Och det gör att om någon slutar, då kan den som administrerar den här social media management-plattformen bara fimpa deras konton. Han eller hon behöver inte hålla på att byta lösenord överallt, för det är inte någon som har fått reda på lösenorden till de specifika sociala medierna. Så har man många medarbetare som ska jobba tillsammans med sociala medier, då skulle jag rekommendera att man använder en sån här lösning och låter publiceringen gå därigenom. Så Sprout Social som jag tog som exempel har till och med stöd för att kopplas till såna här single sign-on-lösningar så att medarbetarna kan logga in med sitt vanliga arbetskonto på den. Och det gör att det blir väldigt lätt att hantera alla olika medarbetare när de kommer och går och vad de ska ha åtkomst till.
Ja, verkligen.
Så ett litet tips till alla som jobbar på stora bolag med hög personalomsättning och behov av att hantera sociala medier.
Ja. Det är äntligen dags för veckans huvudämne och med oss på distans så har vi ingen mindre än Jan Olsson från polisen som kommer att prata om bedrägerier på nätet. Kul att ha dig här, Jan Olsson.
Ja, tackar.
Det är inte så många som kanske vet vem du är, eller så vet alla Nicka är ju ditt största fan kan vi ju säga.
Ja, faktiskt.
Ja, det är ju så. Så det är ju väldigt, väldigt kul att du är med oss här idag. Men jag tänkte ändå att du får jättegärna inleda med att berätta lite kort om vem du är och vad du gör på polisen.
Ja, jag heter Jan Olsson och jag har jobbat som polis 28 år. Och de sista 12 åren så har jag jobbat mot internetrelaterad brottslighet och framförallt då bedrägerier. Och så kan man säga att de sista två åren utav dem så har jag jobbat mer mot komplexa cyberbrott. Det kan vara bedrägeri, men det kan vara allt annat också när man tittar i brottsbalken. Det är bara det att man använder då komplexa sätt för att dölja sig från polisen helt enkelt. Och min roll då på Nationellt IT-brottscentrum, som det heter på NOA där jag jobbar nu inom polisen, det är ju verksamhetsutvecklare, och så jobbar jag mycket preventivt numera. Att jag är ute och försöker förmå då enskilda personer och företag att inte bli brottsoffer, och det är inte det lättaste. Men konsekvensen av när jag lyckas med det blir att det kommer in bra mycket mindre brottsanmälningar. Så därför är det jobbet det kanske det viktigaste polisen har helt enkelt.
Mm.
Wow, säger jag bara.
Ja, verkligen. Förra veckan så gästades vi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som pratar ju en del om den här Tänk säkert-kampanjen som äger rum nu i oktober och som även ni på polisen är med i. Vad skulle du säga är er roll i den här kampanjen?
Ja, alltså, vår roll är ju likt MSB då, att försöka leda den här kampanjen och försöka få med oss så många andra organisationer, myndigheter och företag i den som möjligt, för att vi gemensamt under oktober månad ska nå ut med budskapet så hårt och brett som möjligt i samhället och därigenom då minska riskerna för människor och företag att bli drabbade av brott. Det är väl den korta versionen.
Mm. Kan vi se att IT, för detta har ju ändå ägt rum i några år va? Den här Tänk säkert-kampanjen.
Absolut, den har hållit på i 3 år. Själva kampanjen så att säga. Sen har vi ju kampanjat i 12 år om liknande problematik då. Men nu kan vi äntligen göra tillsammans, cross border så att säga, mellan och tillsammans med andra myndigheter och med andra privata företag och andra organisationer.
Men kan vi se om IT-brottsligheten, alltså fortsätter den att bara öka? Kan vi se det om man jämför det med de föregående åren?
Ja, tittar man tillbaka så kan man sitta tillbaka till 1995 ungefär. Sen dess har det ökat med 10-15% per år då i runda slängar. Och förklaringen till det är egentligen väldigt, väldigt enkel. Det beror ju på att antalet datorer per boende på jorden och i Sverige då för övrigt ökar ju för varje år som går. Och fler blir uppkopplade till internet, ett snabbare internet, och därför per definition så sker ju de här brotten i större och större grad. Det ser vi för varje år. Utom när det gäller Q1, Q2 i år faktiskt.
Jaha, vad beror det på?
Det beror på en och samma sak. Nu kan jag bli långrande här. Men det handlar om att den vanligaste brottsligheten vi har i Sverige och i andra länder också, när det gäller det här, så handlar det om kortbedrägerier. Och en speciell sort av kortbedrägerier. Det är nämligen där bankkortsinformationen stjäls och säljs till bedragare som sedan använder dem. De använder alltså bara kortnummer, utgångsdatum och CVV-koden på baksidan. De har inte det fysiska kortet, men det behövs inte om man ska handla på internet. Det här motsvarar ju någonstans 45% av alla bedrägerier som anmäls i Sverige varje år. Det vill säga det är drygt 100 000 stycken sådana anmälda brott.
Oj.
Vad som har skett här, det är ju att EU har tröttnat på den här situationen och infört betaldirektiv som tvingar handlare som ska ta emot betalning med kortuppgifter att identifiera vem kunden är.
Mm.
Och för att kunna göra det, då måste man ofta använda bank-ID när man handlar på nätet nu för tiden. Vilket i sin tur har gjort så att antalet av de här brotten, bedrägeribrotten med kort, har minskat 20-30% i år, vilket är fantastiskt resultat.
Oh, wow, det var ändå glädjande nyheter detta, Nika. Vad säger
absolut
du?
Lite som samma effekt vi fick när vi la till QR-koden, eller när bankerna la till QR-koden för inloggning.
Va?
Då minskade ju också bank-ID-bedrägerierna mycket. I alla fall bank-ID-bedrägerier via mobiltelefonen.
Mm.
Bedragarna fick gå över till att försöka lura av folk bankdosekoder igen istället.
Ja, men precis.
Det ser man ju. Jag har ju själv Swedbank och såg, för sig inte så länge sedan, men såg ändå att de har gått över till att när jag ska logga in via min dator så vill jag använda min mobiltelefon för att slå in bank-ID-koden och logga in den vägen, så kan jag inte göra det om jag inte stoppar min telefon mot skärmen och läser av QR-koden. Och det innebär ju att bedragaren kan ju inte utföra den här typen av brott, för han sitter ju inte framför målsägarens dator och genomför dem, och därför minskar brottsligheten. Det är ytterligare ett exempel där BankID själva då, eller finansiell ID-teknik, och bankerna implementerar lösningar som minskar brottsligheten radikalt. Och det är naturligtvis någonting vi likar helt och hållet härifrån.
Mm. Men vad finns det för andra vanliga bedrägerier på nätet förutom då kortbedrägerier?
Alltså man måste bedrägerier på nätet eller internetrelaterad brottslighet. Egentligen är det en och samma brottskedja. Vad som sker är att förövarna, de utnyttjar ju svagheter hos företaget och stjäl företagens data. Och den datan, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara kortuppgifter som vi är inne på, men det kan också vara precis vad som helst. All data är ju nutidens guld helt enkelt. Och den information som stjäls är ju den man sedan använder vid bedrägerier, eller man använder vid andra typer av brott. Man stjäl företagshemligheter, eller man hackar sig in den vägen via dataintrånget, alltså att komma åt mailservern hos företaget så att man kan ta del i vad styrelsen pratar om och säger till varandra. Man kan också utge sig för att vara vd i företaget och sen begära att ekonomichefen ska skicka ut 10 miljoner kronor till ett annat land för en utlandstransaktion. Ekonomichefen ser ju att mejlet kommer ifrån vdn och kanske därför också faller för den här lurendrejeriet och skickar pengarna. Så att allting som har med dataintrång att göra och vad man kan göra med den informationen man får, och framförallt också den informationen man planterar på de här datorerna i form av skadlig kod, det ser vi någonting som ökar, och det har extremt stora, det utgör en extremt stor fara för de företag och personer som drabbas av det här.
Mm. Men vad skulle du säga att man som företagare då ska göra för att förhindra detta?
Alltså, som företagare så ska man naturligtvis se till att patcha sina system. Det vill säga man ska uppdatera sin mjukvara man har i datorerna. Man ska också informera sin personal om hur de i sin tur ska bete sig. För man ska göra klart för sig att det finns ju inte en juridisk person, det vill säga ett företag, som har blivit lurad i ett bedrägeriärende. Utan det är de fysiska personerna på företaget som har förmåtts att handla felaktigt. Det vill säga man skickar ut ett mejl som ser ut att komma från en seriös person och en anställd på företaget klickar upp en länk som finns i mejlet eller klickar på en bifogad fil och då kanske har oturen att det är ett ransomware som låser företagets filer så att företaget inte kan existera längre om de inte betalar en lösensumma. Så det handlar ju om i stora drag om att man måste informera sin personal om vad som kan hända och hur de bör bete sig, inte minst under denna pandemi som vi alla lever i, eftersom man då jobbar hemifrån.
Mm.
Alltså jag blir så glad av att höra det här, för att om jag tänker, vad är det vi pratar mest om vecka efter vecka?
Mm.
Ja, först är det nog mejlproblem.
Ja, absolut.
Och sen är det uppdateringar av operativsystem och program och vikten av det.
Ja, verkligen.
Ja. Och sen då kanske signal därefter att han använder det. Men ja, det är som ljuv musik i mina öron verkligen att höra att det här är det som verkligen är det företag och medarbetare och privatpersoner måste tänka på.
Mm.
Det är så tragiskt så att det som det absolut enklast att skydda sig mot är det som absolut är vanligast att man lyckas med som misstänkt gärningsman då, att förmå företagspersonalen att göra. Det är nämligen phishing-mailet är ju nyckeln till all högteknologisk brottslighet vi har i princip. Det handlar om banktrojaner, eller det handlar om ransomware, eller det handlar om skadlig kod i annan som man då använder för att angripa företag för att antingen stjäla dess pengar eller dess information eller för att låsa dess system. Och allting härrör från ett enkelt mail som vem som helst kan man tycka borde förstå att man inte får klicka på länkarna i. Men just den lilla biten är så pass viktig och åsamkar så pass stor skada att jag kommer alltid tjata om den här så länge det här fortsätter och fortlöper.
Ja, men verkligen. Men när är det läge då? Alltså låt säga då att jag får ett nätfiskemail. När ska jag göra en polisanmälan?
Ja, alltså rent officiellt så ska man ju naturligtvis, jag säger att man ska alltid polisanmäla alla brott. Men då får vi ju skövla regnskogen om vi ska skriva ut dem på papper. Utan vad man ska definitivt göra, man ska ju anmäla om man blir lurad med hjälp av mejlet. Att mejlet förmår en att kanske lämna ut sina kortuppgifter till den som har skickat mejlet. Eller att man har via mejlet blivit drabbad av en skadlig kod och som har planterats i företaget. För i alla de situationerna finns ju spår då för polisen och andra att följa. Oavsett om det handlar om att man följer en transaktion, en betalning, eller att man kan följa var själva mejlet kommer ifrån, eller vad det är för typ av skadlig kod som har kommit i mejlet. All den här informationen är jättemycket värd för polisen att få. Det tråkiga är, även om jag förstår sig för det, är att väldigt många företag inte anmäler ett enda utav de här brotten. Av flera skäl. Jag har förståelse för det, men det vore väldigt, väldigt bra om man ändå gjorde det.
Mm. Men låt säga att så här, angripare och bedragare blir ju smartare hela tiden, och jag tänker de är duktiga på att så här, anonymisera sig. Hur lyckas ni på polisen ändå ta fast de här?
Ja, det är ju så, du är helt inne på rätt, det här digitaliseringens baksida, nämligen att det blir enklare och enklare och gömma sig för polismyndigheterna. Man kan utföra transaktioner som ibland inte ens är spårbara om man väljer virtuell valuta. Och allt det här görs ju bara för att det ska försvåra för polismyndigheterna världen över att få fast dem som ligger bakom det här. Men man ska ha fullständigt klart för sig en sak. Det är att alla misstänkta gärningsmän, alla utav de här brottslingarna gör förr eller senare ett misstag. Så är det bara. Och då gäller det för polismyndigheterna världen över att ha uthållighet och vänta på att det misstaget ska ske.
Mm.
Jag har sett ärenden utanför Sverige i USA där man har väntat upp till 20 år innan man har sett misstaget ske.
Oj! Ja, det gäller ju att man är tålmodig.
Ja, och du kan, när det handlar om USA, då är det lite roligt, för även om du idag kanske är väldigt bra på att skydda dig, så har ju de information om dig när du var 12 år också.
Mm.
Då var det inte lika bra på att skydda dig.
Ja, det är ju sant.
Det handlar om uthållighet, och sen handlar det om att vi hela tiden måste uppdatera oss själva för att hänga med. Det gör vi ju inte, men för att hänga med så gott som möjligt då med den här utvecklingen som sker då med olika anonymiseringstjänster och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen så måste vi också påverka lagstiftningen så att vi enklare kan få ut den information som krävs för att vi ska kunna driva en förundersökning framåt. Och det sistnämnda är ju inte sådär jätteenkelt, eftersom ofta så beror det på att det är olika lagstiftningar i olika länder. Så jag som svensk polis kan ju inte bara ringa till Tyskland och till en bank i Tyskland och säga hej, jag vill ha information om vem som äger här kontot. För de svarar ju inte mig. Och det gör de inte om en tysk polis ringer till Swedbank i Sverige och frågar heller. Utan då blir det genast krångligt, att man måste blanda in internationella åklagarkammaren och så vidare. Och det kan ta väldigt lång tid att få svar. När svaret kommer så finns eventuell övervakningsfilm inte kvar, om det är det handlar om till exempel. Så att vi måste bli snabbare på att dela information, och vi måste få dela information bättre och mer.
Mm. Men hur många fall blir lösta, skulle du säga?
Ja, det, alltså tittar på bedrägerier så är det några få procent. Och vad beror det på då? Ja, till att börja med så anmäls det någonstans 250 000 brott varje år. Och tro att det finns så många poliser som kan utreda just bedrägerier, det kanske är på gränsen till direkt naivt.
Ja.
Utan en sån stat vill inte ens jag bo i och leva i. Där mer än halva befolkningen måste vara poliser.
Det
blir lite knöligt i alla fall. Skatten lär ju bli ganska hög också då. Utan det är det ena. Då kan man fråga sig, ja, men vilka brott är det som inte kan utredas? Är det de här komplexa som inte kan utredas? Är det de vi inte utreder? Nej, vi försöker att vara med i alla typer av brott. De brott vi utreder minst, det är de med ett lågt ekonomiskt värde, där en privatperson sällan blir den som blir ekonomiskt ersättningsskyldig. Och då har vi ju just kortbedrägerierna, där bedragaren kan sitta han kan sitta naturligtvis i Sverige med kortuppgifter, så beställer han en vara från Asien i en butik där, får varan hemskickad till sig, och sen får polisen in en anmälan för någon har sett att någon har köpt någonting för 1 000 kronor på mitt kort här. Och vi ser ju direkt att det där köpet är i Asien. Redan där så ska jag gissa att 99,9% av alla ärenden läggs ner, eftersom vi kan ju inte skicka en fråga till Asien och fråga vart skickar ni varan någonstans. Nej. Och skulle man ändå gå via åklagare så skulle de kanske inte direkt driva ett 1000-kronors ärende heller. Men om de ändå skulle göra det, låt säga, då skulle ju svaret från den här butiken i Asien komma till polisutredaren så långt efteråt att det finns ju ingen övervakningskamera från stället där varan lämnats ut till gärningsmannen att hämta in. Så att därför så gissar jag att de flesta av de brotten, ja, drygt ja, 99% i alla fall, läggs ner utav kortbedrägerierna av den anledningen. Och för mig är inte det konstigt, men för gemene man så kan jag tänka mig att de tycker att det är urdåligt då, men så ser det ut.
Men här har vi också den punkten som du var inne på precis i början, nämligen huruvida det blir en ekonomisk skada för konsumenten.
Mm.
Och i de här fallen så kommer ju troligtvis, givetvis beroende på hur oansvarig konsumenten har varit, men det finns ändå ett skydd via banken eller kortutgivaren som konsumenten har.
Jag vågar ju påstå att när det handlar om här kortköpen då, där bedragaren har dina kortuppgifter att handla på nätet, så är det någonstans, jag skulle gissa 100% av alla de köpen blir ju ersatta utav banken. Och det är en rolig anledning till det naturligtvis. Och det beror ju på att du som kortinnehavare inte har begått ett fel, utan din information har stulits på något ställe där du har handlat tidigare. Och därför blir du inte heller ersättningsskyldig. Och i kombination med att det är banken som står för den betalningslösning du har använt. Du har inte valt det annat än att kortuppgifter är det du har att handla med. Så är det ju också de som tar ansvar för de ekonomiska förluster som sker i samband med det. Som tur var så minskar ju den typen av brott som jag var inne på i början. På grund av de nya betaldirektiven. Åtminstone den handeln som sker i Europa. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt positivt.
Ja, ja verkligen. Men om vi säger att du får ge våra lyssnare några råd på vägen, vad skulle det vara kring de här sakerna?
Ja, tittar man på de sista sakerna så är det otroligt lätt att skydda sig, höll jag på att säga. För skydda sig ska man. Man ska inte bli av med sina kortuppgifter. För att det gynnar organiserad brottslighet att de är på vift. Och det vill man nog inte som kortinnehavare. Man vill inte finansiera den typen av kriminalitet som det gör. Utan man ska hålla sitt kort spärrat mot internetköp. Jag tror alla svenska banker som kortutgivare har den funktionaliteten att man kan gå in och spärra kortet mot utlandsköp. Och sen ska man bara öppna kortet för köp när man själv handlat för att därefter stänga det. Det innebär att skulle någon stjäla dina kortuppgifter, som de fortfarande kan göra, så skulle de inte kunna använda dem eftersom ditt kort är spärrat. Så det är naturligtvis väldigt enkelt. Mm. En annan lösning är ju naturligtvis att är du på utlandssemester så kan du ha ett separat kort dit du för över bara en mindre summa pengar. Så skulle du bli av med kortet så förlorar du inte hela semesterkassan, utan du för över bara en mindre summa pengar varannan dag eller liknande. Och den summan är allt du då förlorar om du blir av med kortet. Så det finns en rad olika varianter som man måste tänka på. Tänkte du att du vill ha ännu fler så kan du få det.
Jag skulle bara vilja flika in här, man ska tänka på att även om man får tillbaka pengarna av banken så är det ett himla meck att gå igenom det. Att bli utsatt för en sån här sak.
Ja, du är inne på någon väldigt het fråga som sällan diskuteras. Det är ju det att den som kanske blir av med sitt kort och så är det någon som handlar på 20-30 ställen, vilket inte alls är ovanligt. Jag har sett ärenden när det var 300 ställen. Alla de ställena kommer ju kontakta dig och säga hej, jag vill ha mina pengar, varför får jag inga pengar? Och då får du kontakta de ställena i sin tur och säga att nej, men det var inte jag. Och då kommer de kräva kopia på anmälan och några kommer bli jättesura och så vidare. Så du får ett himla meck, det kommer gå semesterdagar för att rada upp om det råkar riktigt illa ut. Och sen ska man ha klart för sig också, det är ju så att inte allt för få av de här som använder kortuppgifter just för att köpa saker, det kan vara att de handlar kläder eller elektronik eller någonting, det är inte sällan ungdomar. Så på grund av att det finns kortinformation till salu så är det också väldigt många unga som blir brottslingar och genomför de här brotten. Och det beror ju på flera skäl. För det första är det naturligtvis väldigt lönsamt att genomföra det här. Du får ju dina byxor eller din tröja eller vad det nu är för någonting som dina polare har utan att du själv betalar den. Du ser ju själv heller inget brottsoffer. Så att du behöver inte vara emotionellt störd för att genomföra den här typen av brott. Det är inte så att du knivskär någon, utan du använder bara kortuppgifter. Och du ser ingen fysisk person som lider skada, utan det är banken eller staten. Det spelar ingen roll. Det är någon som man kan ta på, som på något sätt betalar för din handel. Så då kan man ju fråga sig snarare, varför gör inte alla så här? Det är alltså den situationen vi har hamnat i på grund av digitaliseringen. Så att man bör se till att ens kortuppgifter inte är på vift, även om man inte själv blir ekonomiskt betalar den ekonomiska konsekvensen själv, utan den har mycket större bakgrund till vad som sker om den här brottsligheten får fortsätta.
Man blir en liten spelpjäs i det hela liksom.
Så är det ju, och alltså handeln med kortuppgifter, den sker ju på darknet, på såna här carding-sidor som det heter, det vill säga det är en del av internet som du inte kommer åt om du googlar, utan den är krypterad kan vi säga. Och de organisationer där som säljer de här enkla kortuppgifterna, kan man tycka, vad finansierar det, måste man fundera på. Är det människohandel eller terrorism, eller vad kan det vara för någonting? Ja, det kan vara precis vad som helst. Så att det här enkla lilla kortinformationen till salu kan vara en del i en mycket, mycket större organiserad form av brottslighet som man definitivt inte förknippar med vanliga bedrägerier i vanliga fall, men som utgör finansiering för den typen av brott.
Mm.
Jag tyckte att det var väldigt bra sammanfattat om det, liksom problemet i storhet.
Ja, verkligen.
Ja.
Verkligen.
Jan Olsson, jag får tacka dig så jättemycket för att du gästade Bli säker-podden. Du anar inte hur stolt jag känner mig. Alltså, efter att ha lyssnat på dina föreläsningar flera gånger, så att du kommer att gästa Bli säker-podden, det känns helt fantastiskt.
Ja, det är bara att ringa igen så kommer jag igen.
Ja, vad härligt.
Suveränt. Stort tack för att du medverkade. Och till alla våra lyssnare, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss den här veckan också. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. På återhörande.
Hej då!